Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Här är agendasättaren igen, denna intervjupodd som tuffar på upp emot 100 episoder nu. Och även om podden inte är mycket för yviga rörelser eller stora åthävor är det naturligtvis spännande och kul att det kanske blir 100 avsnitt av denna publikation. Den görs hur som helst i samarbete med Sportexpressen sedan ganska länge nu faktiskt, och jag heter Anders Sedhamre. Podden klipps också av Felix Hall. Veckans gäst är Daniel Majstorovic med förflutet i bland annat Twente, Celtic, Basel och AIK Aten samt med 50 landskamper under bältet. Han lämnade nyligen sin aktiva karriär då det skar sig mellan honom och hans dåvarande klubb AIK. Och idag är Majstorovic agent och restaurangägare. Vi ska lyssna till ett samtal om hans serbiska arv. Vad som krävs för att spela mittback ute i Europa nästan 10 år. Hans tankar kring landslaget och varför han är bästis med Zlatan Ibrahimovic. Och hur den vänskapen tar sig uttryck. Kom gärna med synpunkter på mailadressen anders@agendasattarna.se eller på Twitter där jag nås på Anders Sedhamre. Här är en hälsning från min sponsor NordicBet. Vi tycker alla är värda en andra chans. För även om du har stenkoll på matchen, spelarna, tränaren, vädret och kanske till och med gräset på planen, så kan det osannolika inträffa. Därför lanserar vi nu Andra chansen, ett spel i spelet där du kan få pengarna tillbaka på ditt bett och som håller spänningen vid liv ända fram till slutminuterna. All information om Andra chansen-matcherna kan du hitta på nordicbet.com. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Nu lyssnar vi på Daniel Majstorovic. Då säger jag hjärtligt välkommen till Daniel Majstorovic.
Stort tack.
Alla gäster får presentera sin roll själva som första fråga. Vad gör du idag? Berätta.
Just nu står jag och dricker en väldigt god kopp kaffe och inväntar en intressant intervju.
Mm. Du har lagt av med spelandet och är agent. Berätta.
Stämmer väldigt bra. Jag efter en lång karriär och så är det någonting som jag har känt den dagen karriären tar slut, att det är någonting som jag vill hålla på med. Och fick frågan från min agent som jag har jobbat med under 10 års tid, som är ett stort bolag från Holland som heter Just Football, och Roger Lindse. Fick en fråga för drygt ett år sedan om det var intressant att göra någonting i den branschen den dagen karriären tar slut. Och då kände jag väl lite så här, okej, jag spelar just nu. Jag kunde inte riktigt sätta det i fokus just då och nu när vi tog det. Men det var någonting som jag kände att det här kan vara någonting som är intressant. Och någonting som jag känt under lång tid att det här vill jag göra den dagen tar slut. Eller den dagen fotbollen tar slut. Och det var någonting som växte och jag kände väl att man lever kvar i business, man är kvar i fotbollen, man har gått igenom hela programmet, man vet vad som krävs, man vet vad man behöver göra, vad man vet vad som är där ute. Så jag kände bara att det här vill jag göra. Det är något som jag ser fram emot och jag tror att jag kan göra väldigt, väldigt bra.
Dina kontakter kommer väl till pass, antar jag?
Ja, men det är klart att man har ju varit utomlands i nästan 10 års tid och man vet vad som krävs där ute och man vet att branschen är väldigt, väldigt tuff. Så det är klart att erfarenheten finns där och man kan sätta sig in i spelarens tänk, vad han tänker, vad han vill göra och vad han har för förväntningar. Som du säger, man har ju erfarenheten, kontakterna, samtidigt som man har jobbat med stora killar i branschen som har erfarenheten också. Så jag tror det kan bli en väldigt, väldigt bra mix.
Mm. Vi ska prata om din karriär. Jag måste bara först fråga och få en sak ur vägen här. Kallas du maestro?
Maestro kallar jag sig för, Maje kallar sig för, så det finns lite olika namn där.
Mm. Du, om vi tittat på din karriär, ett klubbar i urval här, Malmö, Twente, Basel, AIK Aten, Celtic och AIK. Om du tittar tillbaka på din karriär, vad känner du då?
Oerhört stolt, glädje, man har fått gjort det man har älskat, någonting som man har drömt, och fått göra den karriären och leva ut sin dröm och gjort det, det är jag väldigt stark och rörd och stolt och glad, allt om man kan säga. Så det är bara roligt.
Kan du komma ihåg någon tid eller någon klubb där det var extra bra? Nu känner du dig väldigt mycket till fred så hemma.
Jag har fått en fråga många gånger. Jag säger samma sak till dig. Det är svårt att säga någon just det stället var ser så mycket bättre. Jag har haft bra tidpunkter på varje ställe och varit delaktig på många sätt i de klubbar som jag varit i. Så det är svårt att säga just en plats där som jag känner wow. Varje ställe har sitt, är unik på sitt sätt och en har varit en fin erfarenhet. Men ska jag säga någonting sådär så ja, tiden i Basel där allting nästan började för mig. Det är klart att första steget ut i Holland var fantastiskt och det var då resan började. Men när jag gick till Basel så kom jag till en riktigt stor klubb och man kom in i den vinnarmentalitet, man kom in i den vinnarkänslan som var i klubben. Man spelade ut i Europa varje år, vann titlar, en klubb som gick för både ligan, cup och Europa varje år. Och en stad som brann för fotbollen och FC Basel. Så det var en väldigt, väldigt fin tid där med många duktiga fotbollsspelare och en av mina bättre tränare som jag haft, så jag måste väl säga Basel i så fall. Men det är klart, Celtic är Celtic också.
När man har klubbar att välja på som du hade under lång tid. Som spelare väger man in hela paketet här. Klimat, stad, vilken klubb det är och framgångar. Eller tänker man bara på det sportsliga?
Nej, det är hela paketet. Det är klart att har du ur ensamstående och inte har så mycket ansvar kring det, så är det klart att det är andra saker som kan spela in. Men jag menar, man har ju alltid haft min underbara fru med mig och min familj, och det har ju varit fokus alltid, så det är klart att man ser över helheten med skolor och den sociala biten. Men självklart det ska vara det sportliga som ska vara viktigt också. För mig har det alltid varit viktigt att komma till klubbar som spelar för någonting. Komma till klubbar som spelar för titlar. Det är mentalitet och någonting som har drivit mig hela min karriär. Så ja, det är väl helheten som man får se över liksom.
Mm. När jag intervjuade Patrik Andersson så berättade han att han var nära på att gå till både PSG, Dortmund och Real Madrid bland annat. Mm. Har du varit nära någon riktig klubb som har liksom skitit sig till slut?
Ja, men det är klart att det spekuleras alltid under transferperioden om det den dagen du kommer när det blir aktuellt. Men en spekulation, ett rykte, det är liksom, för mig det säger inte så mycket. Och det har aldrig varit riktigt så här att man har haft tre kontrakt att välja utav. Och liksom det har varit som du säger, Madrid, Barca och Milan. Liksom. Så har det inte varit. Men det är klart att det har varit spekulation om stora klubbar och intressanta klubbar. Men det enda var väl när jag gick till Grekland. Då valde jag mellan en stor klubb i Italien och Grekland. Så.
Kan du säga vilken klubb det var?
Fiorentina var det.
Är det något du ångrar i din karriär?
Jag vill nog inte säga att jag ångrar, absolut inte. För tiden har varit så fantastisk och man har haft möjligheten att göra det man har gjort. Så kan man alltid se tillbaka att det är klart, min dröm har alltid varit att spela i Italien. Och varför tog jag inte den chansen när jag fick den? Och nu fick jag 3 år i Grekland, en fantastisk miljö, sommar varje dag. Och liksom en klubb som brinner för fotbollen och spelar i Europa och vann ligan det året. Så liksom det är mycket som spelar in just då du ska ta det beslutet. Liksom. Så kan man fundera, men det har aldrig känts så här att fan, varför gjorde jag det? Varför tog jag det där beslutet? Varför gick jag inte dit? Det har jag nog aldrig känt. Men det har varit mycket funderingar.
Har du något minne som verkligen står ut under alla dina år som proffs?
Många fina minnen. Det är klart att få möjlighet att kunna vinna titlar och vinna liga med dina klubblag, så klart det är någonting som alltid sticker ut. Nu vann jag både cupen och ligan med Basel och fick skjuta den avgörande straffen i cupfinalen mot Basel 90:e minuten, och det är klart att det är sånt där tillfälle sticker alltid ut liksom. Tillfälle i Grekland när vi cupfinalen mot Olympiakos 4-4 full tid, förlorar straffarna på 17-16. Det går 2 varv i straffläggningen där jag bränner första straffen och jag är sista straffskytt och jag bränner bränner min straff och Georgievic ska kliva fram och ska skjuta sin straff, och han har aldrig missat en straff och missar, och det går ett varv till, och när man kliver fram och ska skjuta den andra straffen, det är klart att det pulserar lite och man är lite nervös. Så det är klart att jag har varit många roliga tillfällen och på under den här resan, ligatitlarna i Celtic, både cupen, ligan, fantastiskt. Så det är, det var underbart.
Det här är en podcast från Expressen.
Vi ska tala lite om din landslagskarriär. Du var standby EM 04 och VM 06, spelade EM 08. Sverige bommade VM 2010 och du var skadad EM 2012. Mm. Då har du ändå kring 50 landskamper. Vad kan du säga om din landslagskarriär?
Det är klart att jag fick blomma ut väldigt sent och fått gjort 50 landskamper. Det är fantastiskt att man har fått göra det, och det är någonting som jag är väldigt, väldigt glad och stolt över. Sen man ser över att man inte har fått spela det här riktiga mästerskapet, och så är det klart att det är någonting som man har verkligen velat ha gjort, och en dröm som man klart har sett fram emot. Nu blev det ingen VM, varken 2010 precis.
2006.
Ja, 2006. Och det är klart, 2010 var ju väldigt, väldigt nära. Var ju precis, hade vi vunnit mot Danmark hemma så hade vi säkert tagit det. Så det är någonting som man, fan att man inte fick spela ett mästerskap, absolut. Men få vara med och gjort 50 landskamper och få vara så delaktig i ett landslag, det väger klart tyngre.
Är du nöjd med din landslagskarriär? Det är ju ganska stora legender inom situationstecken som du faktiskt har efterträtt där på mittbacksposition.
Ja, men det är väl klart, det har alltid varit vårat nav i svenska landslaget, liksom ryggraden, hela centrallinjen, och det är klart att det har varit väldigt starka spelare, profiler i just den positionen. Så det är klart att konkurrensen har varit väldigt, väldigt tuff, och det är kanske därför man inte fick chanser tidigare, och man har verkligen fått vänta och kämpat och fått visa framfötter under lång tid, vilket jag tycker är så det ska vara. Så jag är väldigt glad och stolt, absolut.
Hur ser du på dagens mittbackspel i landslaget?
Nej, men det är klart att det har varit ett litet generationsskifte nu, och vi har inte riktigt fått den stabiliteten som vi är vana vid och det vi verkligen behöver ha. Men det är klart att det tar tid. Du knäpper inte bara på fingrarna och spelar ihop ett mittbackspar. Liksom. Och det är, från att vara tongivande i ett klubblag och vara ordinarie där och kliva in i ett landslag, det är på en helt annan nivå, och pressen är därefter också. Så det är inte det enklaste. Men ja, vi får ge lite mer tid.
Var pressen jobbig för dig någon gång när du spelade, eller har du tagit det där bra?
Nej, men det har jag tagit. Det har varit någonting som har drivit mig hela tiden. Just den det trycket, och det är någonting som man också har fått levt med under sina klubblag då man har spelat. Men Basel, som jag sa, en klubb som du ska vinna ligan varje år, du ska vinna cupen varje år, du ska spela bra fotboll varje match, och du ska ut i Europa hela tiden. Och det är klart att den mentaliteten tar man med sig, och det är någonting som man växer in i. Liksom. Samma sak med Grekland och AIK Aten och Celtic. Liksom. Så det är mentalitet som har fastnat i en, och någonting som har drivit mig. Så jag har aldrig känt det som att, fan, nu ska man hemma spela landslaget, nu kommer pressen. Nej, mer att man har njutit av det. Liksom.
Vilka egenskaper har gett dig den här långa karriären, tror du?
Min mentala bit. Det är klart att talangen kan ta dig till en viss del, men den mentala biten är det viktigaste. Just, och hela tiden vill jag bli bättre, hela tiden träna extra, hela tiden ta hand om sin kropp. Och så jag tror den mentala biten har drivit mig, absolut. Och sen är det klart att kvaliteten och talangen finns ju där också, absolut. Men mentala styrkan, nummer ett.
Var har du fått den mentala styrkan ifrån, tror du?
Nej, men det är väl klart att det är någonting som man har vuxit med åren, tror jag, absolut. Men det är klart att tryggheten och den kärleken som man har fått hemifrån är nog grunden till mycket.
Mm. När du började spela fotboll i Stockholmsområdet när du var ung, kunde du liksom drömma om din karriär nu när du ser tillbaka på den, som den blev?
Nej, men det är klart att som ung spelare så tänker man ju alltid, jag vill bli fotbollsproffs, jag vill göra en karriär och jag vill köpa snygga bilar och jag vill göra det och det ena och det andra. Liksom. Det är klart att man har en bild, en overklig bild om man säger så, i, när man är ung. Från att vara 14, 15, 16 och vara talang, så är steget så, det är så långt och det är så svårt att ta på när du är där. För det är så lång väg om andra. Så för mig, jag har alltid liksom, det är klart man har haft en målsättning, en bild att jag ska fram, jag ska dit, jag ska nå det här. Men någonting som har drivit mig, som jag har bearbetat hela tiden, det är att sätta upp de här delmålen. Det kan vara allt från att bli bäst på att nicka bollen till ta en ordinarie plats till att bli bäst i laget. Det kan liksom vara vad som helst. Och det är någonting som jag hela tiden jobbat med, att sätta upp de här delmålen och inte se liksom det långa klivet hela tiden.
Det känns som du är en mycket balanserad person. Det är sällan du hetsar upp dig och river till. Vad har du för reaktion på det?
Ja, men det är klart att det finns imbalans i det, men även en rivighet och en hets. Och det är en balans du måste hitta. Det är klart att man är en vinnare, man hatar att förlora. Det är klart att man tänder till på matcherna, men samtidigt gäller det att hitta den här balansen att det inte blir för het. Liksom.
Du som varit med lång tid i landslaget, som du vet så får Sverige kritik när landslaget inte kvalar in till VM eller EM-mästerskap. Tycker du att det är realistiskt att tro att ett svenskt landslag alltid ska komma till de där slutspelen?
Det är klart att vi är ett litet fotbollsland och det är klart att vi kan aldrig mätas med de stora nationerna. Men självklart så tycker jag att vi är så pass duktiga och har så pass mycket talang och erfarenhet att vi ska kunna nå till ett slutspel varje gång det blir aktuellt. Sen kan man alltid ha förväntningar, man kan alltid ha en bild av en overklig bild av hur saker och ting är liksom. Och den kommer ju oftast utifrån. Det är klart att vi som är i det där och lever i det där, vi har ju ett gemensamt mål och vi ska ju alltid ta oss i mästerskap, så är det ju. Men det är en svår balans ibland.
Påverkas gruppen av det yttre trycket på något sätt?
Jag vill nog inte säga att man påverkas. Man är så inne i den bubblan som man lever i och den gemenskapen och tryggheten som ändå vi har skapat i landslaget. Så jag tror inte att man lägger ingen vikt i det, men det är klart att någonstans så finns det där och någonstans så vet man att pressen finns där och det är klart att den kanske ibland kan ta över lite.
Hur såg du på journalister när du var aktiv? Var de jobbiga eller var det nödvändigt ont? Eller?
Nej, men för mig, jag har aldrig sett det som ett problem. Jag har aldrig sett att det är någonting som har stört mig. Jag har aldrig sett att det är liksom någonting som har påverkat mig. Jag har varit så pass klar och så pass medveten om vad jag själv vill och vad jag själv gör. Och jag har inte liksom, spelar en dålig match, då vet jag att du har gjort en dålig match. Så behöver inte någon annan säga till mig att man kollar betygen dagen efter och säger, fan, var jag så här bra eller var jag så här dåligt? Liksom. Jag har haft en ganska klar bild. Liksom, så det är liksom, jag har aldrig påverkat eller tänkt på liksom, vad media har sagt. Liksom. Mer bara, okej, man har reflekterat och iakttagit det och klart att när man får kritik, då tar man kritiken och man vet själv vad man kan ta in och bearbeta och vad man inte behöver ta in. Liksom. Så tänker jag, men det är klart att alla vi andra är olika.
I landslaget på din tid, läste spelarna tidningarna och tittade på programmen och lyssnade på radio eller ignorerar man det där?
Nej, men jag tror att det är klart att man läser, man iakttar, man kollar. Men sen är det upp till dig personligen och veta, okej, okay, vad ska jag ta in och inte ta in, vad ska påverka mig och inte påverka. Vi alla är olika, vissa blir påverkade, vissa påverkas inte av det. Och det är liksom, det är en individuell fråga och alla kan ju, alla tänker ju inte som jag och alla har en personlig åsikt på det liksom. Men det är klart att media finns där och det är någonting som är en del av sporten, någonting som vi måste bara hantera. Det är både på gott och ont.
Du talar serbiska, engelska, svenska och tyska. Är du språkbegåvad?
Nej, det vill jag inte påstå. Det vill jag absolut inte påstå. Men det är klart att man har levt utomlands, eller spelat utomlands nästan 10 år och man har anpassat till de miljöerna som man har kommit till. Och språket är ju självklart en viktig del till den miljön som du kommer.
Jag antar att du har lärt dig mycket om livet också när du har varit utomlands så länge.
Absolut, man har levt i olika kulturer och miljöer och man har anpassat sig till den miljön och kultur som man har kommit. Så vi har aldrig haft problem med den biten.
Hur ser du på ditt serbiska arv?
Någonting som är väldigt starkt, absolut. Både mamma och pappa är där nerifrån, och någonting som sitter i en. Det är klart att man har växt upp i Sverige och kommit in i det systemet, och man är ju självklart svensk, men med rötterna och den Balkandelen sitter ju alltid i och kommer alltid vara där, så det är ingenting som kommer gå ur en liksom. Så det är, man är en mix av det ena och det andra.
Vad är den där Balkandelen du pratar om? Vad specifikt är det?
Nej, men det är ju klart att det kan vara den hetsiga delen, det kan vara den instinkten, mentaliteten, den ivrigheten, den målmedvetheten, den finns där liksom. Sen just den organiserade delen och disciplinen är väl från Sverige, definitivt.
Bra balans där igen kanske?
Mycket bra balans.
Är du där ofta när jag hälsar på?
Nej, har inte blivit på många år nu. Förutom förra året var vi nere med familjen i Kroatien och firade semester, så det var fantastiskt skönt att vara tillbaka och känna den miljön. För någonstans så känner man att det här är verkligen, känns hemma.
Du är inne på dig själv där. Du har tre barn. Kan du rekommendera dem den livsstilen som du har levat, oavsett om det är fotboll eller inte, men det här kringflackande runt i Europa, rotlöshet eventuellt?
Absolut. Så är någonting, får man möjligheten så tycker jag absolut man ska ta den och se möjligheterna. Absolut. Det är någonting som formar, är någonting som är en erfarenhet som man kan ha nytta av i framtiden. Samtidigt som man ska vara väldigt försiktig och vad man väljer, självklart. Och där kan man ju sätta saker i perspektiv. Man kan leda in dem i de vägarna om det kommer till den tidpunkten när det blir aktuellt.
Finns det någon fotbollsintresse hos dem?
Min son älskar fotboll och spelar i Brommapojkarna idag. Och tycker det är det bästa. Det är klart att man lever kvar. Man har ju där i. Det kommer alltid finnas där. Och det är klart att när en son spelar fotboll och man har gjort det själv på den nivån, så det finns ingen bättre.
Är du rädd för att han kan få en press för att han är din son?
Nej, absolut inte. Jag har aldrig pressat honom eller liksom styrt honom med det. Och det är någonting som han har valt själv. Och man kan vara där och vägleda och ge råd och liksom tycka och tänka. Men aldrig liksom sagt att han måste göra sig eller så. Det är någonting som han måste välja själv. Och jag tror inte det. Den pressen, den är inte positiv någonstans om man ger det till barnen, tycker jag.
Vad gör du en helt ledig dag?
Som det ser ut just idag så är det väldigt mycket planera, väldigt mycket möten, väldigt mycket organisera för det som kommer. Det som har drivit mig väldigt mycket i det här, det är att just få bestämma sin egen tid själv. Inte känna att man lever kvar i det här som man levt under så många år i fotbollen, det här styra programmet. Just möjlighet att kunna få bestämma sin tid själv. Det är någonting som är mycket, mycket värt. Efter det som man har gått igenom och det som man ska göra just nu framför en. Så jag älskar att gå upp tidigt på morgonen. Som det har varit nu, gå upp tidigt, ta en skön powerwalk på morgonen. Man kommer tillbaks, man tillbringar tidigt på morgonen med sina barn, gör frukost åt dem, får iväg dem i skolan. Så har man dagen framför sig med det som kommer. Och det kan vara, som jag sa, som har varit nu, mycket planera, mycket möten, mycket organisera inför det som kommer. Men som jag sa, friheten, den är guld värd.
Om du är helt fri då, en semesterdag, vad gör du då? Har du någon speciell hobby eller någonting?
Jag älskar att spela golf, jag älskar att jaga. Och det är en passion och en intresse som jag har. Men självklart, familjen är i prioritet och familjeaktiviteter och tillbringa tid med familjen, det är nummer ett.
Du behöver inte jobba längre om du inte vill?
Nej, men det är väl klart att man känner att skönt nu bara liksom kunna ta tiden som den kommer och liksom inte behöva kanske känna den stressen. Men jag är som person att jag måste liksom ha grejer i rullning, jag måste ta ansvaret och liksom vilja göra saker och ting. Bara liksom driva runt och inte göra någonting, det är liksom, nej, jag känner inte, man kanske kan göra det under en tid, men Det kommer en tidpunkt där du liksom måste göra någonting. Du måste aktivera dig. Om det är att jobba kvar inom fotboll eller om du jobbar som målare eller har en restaurang. Vad det nu än så är, så måste du, tror jag, ha någonting att göra. Och apropå restaurang så driver jag även en restaurang själv. Så det är någonting också som jag tycker är kul.
Det är 30 år kvar till pension också.
Ja, precis. Det är lång tid. Men det är klart att tiden går fort.
Du har lagt av med fotbollen nu. Den avslutades i AIK. Dit du kom efter en session i Celtic i augusti 2012. Det blev snett med klubben. Efter att inte dykt upp på en samling så blev du ställd av Andreas Alm. Vad är din sida av det där?
Nej, men jag känner mig så härligt. Efter allt turbulent som har varit och det som den intervju som jag gjorde sist med Aftonbladet, kände att det är ett avslutat kapitel. Jag vill inte gå in djupare över det, och det behöver inte diskuteras djupare heller. Jag fick möjligheten att vara en AIK-spelare under en tid, och jag är väldigt stolt och glad över det. Och klubben är en fantastisk klubb som har fina möjligheter att kunna bygga något riktigt, riktigt stort. Så önskar dem verkligen all lycka, och alla möjligheter finns där ute för dem.
Ja, hur ser du på klubben? Det är ju en stor svensk klubb.
Nej, men alltså som jag sa nu, klubben har fantastiskt fin akademi och möjligheter med mycket, och möjligheter till att bygga en klubb som är där varje år och spelar ut i Europa, som är där varje år och vinner ligan och någonting som svensk fotboll har saknat under en tid, och det är AIK och Malmö och kanske någon klubb till som har möjligheten att kunna bygga något sånt. Så AIK, Stockholm som stad, fantastiska arena, fantastiska fans och de möjligheter de har, så har de alla förutsättningar till att bygga någonting riktigt, riktigt stort.
AIK och Malmö säger du där. Vad ser du mer vad gäller potentiella stora lag i Sverige som kan bli nordiska mäktiga gäng?
Ja, men det är klart, Göteborg har ju någonting intressant på gång. Elfsborg har varit där, Nosa, Helsingborg finns där. Så det är klart att det finns starka klubbar som har möjligheterna.
Vilken är den bästa tränaren du har haft?
Jag vill nog säga Christian Gross, FC Basel. En framgångsrik tränare. Sveriges största tränare genom tiderna. Han är nog den som är nummer ett.
Förflutet i Bundesliga också?
Ja, han hade Stuttgart under en tid. Jag vet inte om han hade även Hamburg. Var en session i Premier League också, Tottenham. En väldigt karismatisk tränare som vet vad han vill.
Några svenska tränare du vill framhålla?
Tom Prahl, Malmö FF, la väl grunden till mycket i mitt spel när man spelar i Malmö. Så Tom Prahl, absolut.
Vad kan du säga om de förbundskaptenerna du hade under din tid?
Lars Lagerbäck, Erik Kamren, fantastiska förbundskaptener. Så väldigt glad och stolt när man fått jobba och äran att spela under dem.
Den här idén om att det var så defensivt med Lagerbäck och lite mer frejdigt med Erik Hamrén, vad är din syn på det?
Nej, men det är väl klart att folk har åsikter och tycker och tänker om det. Så det är, jag lägger ingen större vikt i det. Det är klart att den erfarenheten och den tiden som Lasse Lagerbäck hade under svensk förbundskapitel gjorde ju, la i grunden till mycket. Och sen kan man alltid diskutera spelsystem och spelidéer. Och Erik har ju, tycker jag, byggt upp någonting väldigt intressant inför framtiden här nu. Så jag är väldigt, som jag sa, väldigt, väldigt glad och stolt att ha fått möjligheten att jobba med dem.
Följer du landslaget?
Absolut.
Och du tittar på fighterna också live?
I den tid och mån man kan, absolut, så är man där. Och det är klart att man känner ju att man är vi fast man inte är där. Som att man har varit med om det som de är med om och varit där inne och känt, och man vet hur det är. Liksom. Så det är klart att det är som en stor familj, och det kommer nog aldrig gå ur en. Liksom. Så det är klart att man får en väldigt stark känsla för det.
Har du någon kontakt med landslagsledningen?
Inte dagligen, absolut inte, men Under tid och samling som de är i Stockholm, och så klart att det finns en kontakt, och man har varit där någon gång under samlingen och träffat grabbarna efter tiden som man har lagt ner. Så det är, som jag sa, det är alltid skönt och alltid energi att komma in i gruppen.
Finns det någon möjlighet att du skulle kunna ha en ledande position i landslaget som tränare eller ledare?
Jag vet, det är en svår fråga. Det är väl inte någonting som tiden får utvisa. Nu har jag nästa kapitel i min karriär och liv, och det är att bygga upp en organisation och inom agentrörelsen, och det är någonting som jag brinner för, någonting som jag tycker ska bli jättekul att göra, och någonting som man har levt i under många, många år, och få den naturliga övergången från spelare till att börja jobba som agent nu och vara med och vara delaktig och hjälpa till unga och få leva ut en dröm, och även inte bara unga, kanske etablerade spelare också, och få med och jobba med dem. Det är någonting som jag ser väldigt mycket fram emot, och någonting som jag tror kommer bli väldigt, väldigt bra på sikt. Och sen vad som händer i framtiden, svar på din fråga, sportchef, tränare, det får tiden utvisa lite.
Hur tycker du kvaliteten är på Allsvenskan?
Allsvenskan är väl ingen toppliga absolut i Europa, och så är det ju. Men samtidigt väldigt, väldigt intressant spelare. Det finns många, mycket duktiga spelare, många talanger där ute, och en tuff liga att spela i. Väldigt fysiskt, väldigt organiserad, så det är ingen liga som är bara för oss spelare som har varit ute i Europa bara komma hem till och tro att man kan bara spela av den enkelt. Så det är ingen toppliga, absolut inte, men en bra liga.
Om du tar liksom fanstödet och eventuell derbymatcher, AIK och Djurgården kanske jag tänker på då, hur ställer sig de jämfört med de europeiska som du har upplevt?
Nej, men det är väl klart att det är just de här derbymatcherna som du sa nu, AIK och Djurgården, och så är det är hög nivå på dem. Men det är klart att gå in och jämföra det med ett Old Firm, eller gå in och jämföra det med ett Aten derby, det är väl inte kanske riktigt samma nivå, men den nivån som det är på Stockholms derby, det är högklass på det, absolut, det är det. Mm.
Du har stor Champions League-erfarenhet, det känner vi till. Vad måste svenska klubbar göra för att ta sig dit, tror du?
Det är klart, det är en svår fråga, för det är klart att klivet ut i Europa, det är ett stort steg. Kontinuiteten och få jobba med laget under lång tid, det är väldigt, väldigt svårt, för det är klart att de spelarna som gör bra ifrån sig allsvenska, de spelarna som är där uppe och nosar, de blir ju proffs, de får ju möjligheten utomlands, så det är klart att det är svårt att kanske behålla de duktiga spelarna och få den kontinuiteten i ett lag liksom. Så det är, sen vill man ju självklart få in mycket unga spelare och jobba med sin ungdomsverksamhet och få en övergång upp till A-laget, och samtidigt hitta balansen mellan unga och rutinerade och få den erfarenheten. Så det är ett långt kliv att ta, och det är, svar på din fråga, så är det, jag vet faktiskt inte, bara direkt sådär.
Mm. Vem tycker du är Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna?
Zlatan Ibrahimovic, utan konkurrens.
Är det så?
Ja, det tycker jag, absolut. Det han har gjort och det han har satt på kartan är väldigt, väldigt unikt, tror jag. Jag tror vi kommer nog få vänta länge om vi ens får vänta på någon som kommer upp på den nivån och levererar det han har gjort. Vi ska vara glada och stolta att vi har en sån duktig fotbollsspelare.
Du som känner honom, vet han om det där, att han är överlägset bäst i svensk fotboll som någonsin?
Ja, det tror jag absolut. Så medveten är jag, absolut. Men det är klart att det finns en ödmjukhet och en respekt också för de som har levererat väldigt, väldigt bra också i svensk historia. Så det är klart att man går väl inte ut och bara slår sig på bröstet och säger att jag är bäst, och finns ingen annan liksom. Men utifrån och min känsla och min erfarenhet av vad man själv tycker, och så tycker jag att han är outstanding.
Mm. Du är en bland hans närmaste vänner. Hur blev ni kompisar?
Det var under Malmötiden som vi spelade tillsammans i Malmö, och det är väl därifrån, från 2000 framåt. Så det är lång tid. Det är en mycket, mycket, mycket bra människa. Stort hjärta.
Förstod du redan då att han skulle bli through the roof liksom?
Vi kan man aldrig förutse, det kan man liksom spå att han kommer bli en världsstjärna. Men det är klart att den talangen och den mentaliteten som fanns där i honom under tiden som han spelade i Malmö, så kände man ju absolut att den här spelaren kommer komma ut i Europa och göra en bra karriär. Och sen att det skulle bli så bra som det blev, det är då svårt att se.
Hur är han som person då? Alla är så nyfikna på honom.
Nej, men det är en skön kille, en enkel kille, en skojare, gillar att driva och skoja mycket, och som jag sa, väldigt, människorna som jag känner och vet ju vad han står för, hur han är, och det är en kille med stort hjärta.
Vet han om att små barn och tonåringar och gamla medelålders män och även pensionärer har honom som största idol? Han går igenom hela linjen där.
Ja, det finns ingen kategori alls där. Det finns, så det är kul för honom, och det han har gjort ska han självklart vara stolt över.
Du var själv inne på din egen vinnarskalle, även om du inte använde just det ordet. Om du jämför Henke Larsson, Fredrik Ljungberg och Zlatan Ibrahimovic, som har varit lite sådär drivande i landslaget vad gäller det där. Vad kan du säga då? Har de värsta vinnarskallarna du har stött på?
Ja, det måste jag nog säga. De har en mentalitet och ett ledarskap och en aura som är hög och är väldigt unik. Så det är absolut topp där.
Mm. Finns det någon mer du har stött på i landslaget som är sådär, wow?
Mellberg är ju definitivt i den kategorin också.
Vad gör de 10 år tror du?
Wow, vilken fråga. Förhoppningsvis så har jag byggt upp en organisation och verksamhet som är väldigt stabil och är Sveriges största agentverksamhet. Det är ett mål och någonting som jag ser fram emot. Någonting som jag kommer bygga upp. Och om det är om 3 eller om det är 10 år, det får tiden utvisa. Men 10 år förhoppningsvis, så som jag sa, har man byggt upp någonting som är väldigt stabilt. Och man njuter av livet. Man är där och har möjligheten att vara delaktig med sin familj på ett plan som är viktigt.
Bor du kvar i Sverige tror du?
Ja, det tror jag. Men kanske något roligt sommarhus eller någonting utomlands, där man kan tillbringa tiden lite här och lite där.
Kan du tänka dig gå in rent sportligt? Vi var inne på det tidigare, men kan du tänka dig gå in som tränare eller sportchef någonstans?
Nej, men jag vet inte. Alltså, jag har det som jag har framför mig nu, det brinner jag så mycket för, någonting som jag ska tycka, eller som ska bli kul att göra. Och sen hur tiden utvisar, liksom hur tiden blir framöver, det får man se lite. Jag känner inte att jag vill inte, man vill inte leva det här schemat, man inte liksom det styrda schemat som man har haft under fotboll. Det är klart, som sportchef och som tränare så lägger nästan mer tid än vad jag gör som fotbollsspelare. Och det är någonting som jag inte vill göra just nu. Men sen om 10 år, om man känner att fan, sportchefsrollen eller tränarbiten är kanske någonting som är intressant att gå in i, det får tiden utvisa. Men jag är inte där ännu. Jag har andra roliga idéer och möjligheter framför mig just nu.
Vem tycker du att jag borde intervjua framöver?
Wow, vilken fråga. Jag vill nog säga Alexander Östlund. En skön kille som en bra vän, kompis som jag tycker du ska intervjua. Kan nog bli jäkligt kul.
Kan du hjälpa mig med detta?
Nej, det får du lösa själv.
Okej. Okay. Du, sista frågan, det får du alla. På vilket sätt vill du att man ska komma ihåg dig rent sportsligt när det har gått 10, 20, 25 år?
Wow, jag brukar aldrig vilja liksom prata om sig själv och att det här ska folk säga och tycka om en liksom. Men en kille som hade en jävla inställning som gjorde alltid sitt yttersta och sitt bästa.
Stort tack för att du ställde upp, Daniel.
Stort tack själv.
Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.